förundras över hur vacker den här fågeln är. I 5 minuter får jag ha honom för mig själv, där han sitter i den flödande solen. I 5 minuter glömde jag att världen fanns.
Det är Reine Brynolfsson som läser Thomas Bannerheds nyskrivna fågeltexter. Och med ut på exkursionen var också producenten Emmy Bergqvist.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Polen så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18.50 och så när man vill i SR Play. Är det 2 eller 3 T-initiativ?
Nyheter väntar i P1, sedan sport och dagens talkshow. Nu är klockan 3.
Nu ekonyheter. Minst 10 personer är döda och ett 30-tal skadade efter en skolskjutning i staden Graz i Österrike idag. Bland de döda finns även den misstänkta gärningsmannen som ska vara en tidigare elev på skolan. Han misstänks ha skjutit sig själv. Av de som är skadade är flera mycket allvarligt skadade. Och nu klockan 3 håller Österrikes förbundskansler en presskonferens och han betecknar det som hänt som en nationell tragedi. Det kan ha varit en fågel som gjorde att elen slogs ut i hela Mölndal och delar av Partille igår. Den teorin har energiföretaget Ellevio som levererar el till ställverket som exploderade, det säger företagets presschef Jesper Liveröd.
Det finns indikationer på att det kan ha åkt in fåglar i känslig nätutrustning och helt enkelt som kanske har orsakat gasbrand som i sin tur har haft den här fotfalleffekten på.
I runt 5 timmar var över 20 000 kunder utan el i Mölndal och delvis Partille under måndagen efter en explosion i ställverket där man omvandlar ström och skickar ut till hushåll och andra kunder. Thomas Fuxborg, polisens presstalesperson i väst.
Vi misstänkte väl inte att det var någon som hade placerat någonting där eller utövat någon skadegörelse på ställverket.
Polisen har upprättat en anmälan gällande arbetsplatsolycka och framkallande av fara för annan och kommer genomföra en teknisk undersökning av platsen.
Teknikerna som kommer komma dit, de börjar från noll.
Även energiföretaget Ellevio kommer göra en utredning. Jesper Liveröd igen.
Det finns många saker som vi behöver titta på.
Reporter här var Linus Helsing, P4 Göteborg. Den svenska regeringen föreslås få mer makt vid allvarliga kriser i fredstid och i exceptionella fall kunna ta beslut om tillfälliga åtgärder utan riksdagens godkännande. Det här föreslås i en proposition om grundlagsändringar i regeringsformen som regeringen lagt fram. Idag presenterades artisterna som ska vara med i sommarens Allsång på Skansen. Bland annat dyker artister som Sara Larsson, Victor Lexell och Kai uppe på Allsången som även i år leds av Pernilla Wahlgren. Andra artister som också finns med är till exempel Ola Salo, Peter Jöback, Zeina Bosey och artisterna ur Roxette-musikalen Joyride.
Stockholm i mitt hjärta. Låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grön.
Den 24 juni är det premiär. Vädret ikväll och i natt för Götaland, Svealand och södra Norrland. Regn och skurar som rör sig långsamt norrut. Över Norrland rör sig skurar bort och förutsatt minskad molnighet. Ekot Carina Galanou, Ipsonius.
Och Radiosporten blickar mot kvällens fotbollslandskamp mot Algeriet där målvakten Victor Johansson, en av de som vill visa upp sig inför kommande VM-kval.
Jag vill alltid göra det så bra som möjligt så att jag lägger ingen extra press på mig själv och gör något utöver det vanliga utan jag går in och gör som jag brukar.
Du är så fucking jävla dålig, ska Örebro-spelaren Jesper Modig ha skrikit till domaren på slutsignalen i en match mot Utsikten i fotbollens Superettan. Och för de svordomarna stängs han av 2 matcher, men Modig själv menar att han aldrig svor utan bara sa citat, du är så dålig, slutcitat. Men fotbollförbundets disciplinnämnd har alltså gått på domarens linje och skriver i ett utlåtande att Modig gått över gränsen. Och så står det klart att den klassiska Imola-banan i Italien stryks från Formel 1-programmet nästa säsong. Banan ersätts istället med ett race i Madrid, Spanien. Sveriges match mot Algeriet följer du förstås i P4 ikväll i Sport Extra. Radiosporten här med Gustav Jakobsson.
Där är P1, Sveriges Radio.
Jonas, kastade du dig över Allsång på Skansen-listan när den presenterades i förmiddags?
Ja, eller framförallt när du mejlade till mig.
Ja, så ja,
då kastade jag mig över den.
Ja. Och finns det då någon särskild artist eller något program som du är extra sugen på?
Ja, men Daniela Ratana älskar jag ju, Ida Lova stort, och sen måste jag ju förstås säga Niklas Strömstedt och Johanna Frostling.
Daniela Ratana är jag också mest taggad på.
Säg om jag har sagt till mig. Du är mitt happy place, fast jag är sad most of the days. Inga ord med dig. Säg om jag har sagt till mig. Så sommaren när jag var barn, du är för mycket och jag vill gråta.
Daniela Ratana så här tillsammans med Markus Krunegård med nya låten Lava Lampan som kom i fredags. Men det vet väl redan du eftersom du lyssnar igenom all ny musik på fredagar.
Det vet jag verkligen. Det här var ju en av de många låtar som jag stod och slogs med igår för att bestämma om jag skulle spela eller inte. Lava Lampan med Markus Krunegård, jättebra.
Är, är du då glad att jag plockade upp den?
Jätteglad. Jag skulle våga säga även överraskad.
Varför det?
Ja, men alltså, om man lyssnar tillbaka på den typen av låtar du har spelat i det här programmet den här säsongen, så är väl det här lite udda ändå.
Eller så tycker jag att det är rakt av jätteväntat att jag skulle gilla också såna poppig glad musik. Annars så funderar jag på om Allsång på Skansen försöker fånga en ännu yngre publik med artister som Dolly Style, Meira Omar, Anis Don Demina.
Ja, det är ju, men det är, om man tittar på hela listan av artister i sommar nu på Allsången, så är det väl ändå det börjar väldigt ungt, men sen har vi ju de där självklara Lisa Nilsson, Magnus Uggla, Niklas Strömstedt, artisterna också med.
Så ju längre sommaren går, desto äldre blir artisterna.
Lite så. Ja, det är så kan man säga.
Ja, det finns någonting moget som möter moget.
Ja, exakt. Jag undrar om det var det som var urvalskriteriet. Ja, kanske.
Välkomna till talkshow i P1 med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Järvaveckan drar igång nu. Och då har de släppt en ny rapport ihop med Polisförbundet som visar att de som bor i utsatta områden litar mycket mer på polisen än vad polisen själv tror. Är det här en bra eller dålig nyhet, om du förstår vad jag menar?
Det är väl klart att det är en bra nyhet.
Ja, men är det inte också lite sorgligt att polisen inte förstår att de som bor i de här områdena i ganska stor utsträckning gillar dem?
Men vi som jobbar på radion, vi vet väl att det är de som inte gillar saker som hörs mest. Och det är väl det måste ju väl vara så med polisen också, medan de där fördragsamma lutheranska medborgarna som kämpar godmodigt på, de hörs inte av så mycket annat än i såna här undersökningar då man plötsligt ser att det finns en tendens. Så det man polisen hör är väl mycket negativt, och då får man ju naturligtvis bilden av att då blir den ju mer negativ än vad den kanske verkligen är.
Då är det verkligen så, polisen, att det är inte alla som känner så. Tvärtom, 2/3 litar starkt på polisen. Bara 1/4 av poliserna tror då att det är så. Vad kan man då göra om det finns...
Det vore ju värre omvända, eller hur?
Jo, självklart vore det. Ja, men om vi ändå nu försöker tänka lite konstruktivt, vad kan man göra när det då är så att relationen inte är så himla bra, eller det i alla fall finns något att bygga på? Alltså, har du förslag på vad man gör?
Nej, den bästa relationen till polisen är väl att man inte har någon relation alls. Det måste väl vara det man vill.
Fast jag tror att, för de pratar ju i den här DN-artikeln som jag läste då, Ahmed Abdirahman, han som är vd för Järnaveckan, han sa ju okej, här finns det möjlighet till dialog för att förbättra relationen. Jag tror på andra aktiviteter. Jag tror på att spela brännboll, fotboll, kubb, kanske grilla tillsammans, under gemytliga former så att sen när något går snett så har man en annan relation. Varför ser du så skeptisk?
Ja, jag tänker, nej, jag ser framför mig hur polisen och folk i Järvaområdet spelar kubb ihop på eftermiddagarna. Det är ju supermysigt. Jag tänker så här, om ingen begår något brott alls, då är ju inte polisen där.
Nej, precis. Men den
och
kategorin...
problemet är att om man begår ett brott och polisen kommer, då har man ju en dålig relation, så att säga.
Just det, men kanske om man hade spelat kubb från det att man var 4 år med polisen, då kanske det ändå är så att när man börjar hamna snett så kommer den där polisen ha en ingång på en som är av ett ljusare slag och som gör att det kanske går att ha en dialog på ett annat sätt.
Det blir ju ännu värre om man ska haffa sin bästa kompis.
Ja, okej. Jag tror på den här typen av aktiviteter. Har du varit på någon studentmottagning i år?
Ja, jag har varit på en studentmottagning.
Jag har också varit på ett par. Är det inte en sån känsloexplosion?
Kanske.
Ja, men jag tycker man ser de här studenterna som står i sina vita mössor, hoppar upp och ner för att de är så lyckliga över att de har klarat skolan. Det är det här pirriga för att man inte riktigt vet vad framtiden har att ge. Kanske också lite stress för att man inte vet om man ska plugga eller jobba eller man har ingen resa inplanerad. Och så kan det ju också finnas det där lite vemodiga för att det är någon pappa eller mormor som inte längre finns med och så... Vid sådana där milstolpar så blir det så märkbart.
Jag tycker allt det här låter fint och jag håller med om allt.
Ja, och vad är din, liksom, vi pratade ju om traditioner igår. Mm. Vad är din inställning till den här typen av firande?
Alltså jag är ju verkligen fel person att fråga om det här. Dels så har jag ett väldigt dåligt minne, vilket innebär att traditioner för mig är ju så svårt att komma ihåg. Dessutom har jag den här löjliga allergin mot högtidsdagar och högtider generellt sett. Kombinationen av den där allergin och det dåliga minnet gör ju att det är ju liksom en toxisk kombination när det gäller traditioner.
Så du rycks inte med på en sån där studentmottagning av alla de här starka känslorna som är i omlopp?
Nej, alltså jag ser ju mer studentmottagningar som ett slags nödvändigt ont.
Åh, vad olika det är. För jag kan säga att jag har varit gråtig på båda de här studentmottagningarna som jag har varit på. Då är jag lite osäker på om det är ålder eller utmattning.
Och jag känner mig då bara avundsjuk på folk som står där och är gråtiga. Jag tycker det verkar mysigare.
Prova att bara... öppna upp och omfamna situationen så ser vi vad som händer, Jonas.
Tack.
Det är dags för vår första gäst. För ett par veckor sedan blev den svenska kocken Björn Franzén historisk. Hans nyöppnade restaurang i Dubai fick 3 Michelinstjärnor och han är därmed den enda kocken i världen med 3 restauranger som har 3 stjärnor i Guide Michelin. De 2 andra restaurangerna ligger i Stockholm och Singapore. Välkommen hit, Björn Franzén.
Stort tack.
Jag vet ju att du också går runt i någon form av studentmottagningskänsla för ett av dina barn tar studenten imorgon.
Ja, precis. Min äldsta dotter tar studenten imorgon.
Och hur är du när det gäller att omfamna eventuella känsloexplosioner eller förhålla dig mer distanserat?
Jag tror att det kommer kännas speciellt imorgon just för att det är liksom ens äldsta dotter. Så att jag är laddad och stolt.
Kommer du gråta?
Jag vet inte. Vi får se. Jag hoppas det.
På mina egna barns studentmottagning så kände jag att jag var inte jätte... ja, så där taggad. Men sen när man skulle hålla ett tal till sina barn på den där studentmottagningen, då var det väldigt svårt att inte gråta.
Om vi går över till alla dina restauranger med 3 stjärnor. Nu när den här tredje restaurangen också fick 3 stjärnor. Var det glädje eller var det mer lättnad?
Ja, det var faktiskt... det är en kombination av glädje och lättnad. Men det var övervägande glädje den här gången. Tar jag den första gången jag fick det på Franzén i Stockholm. Och vi hade liksom gått igenom en tuff period med försening i bygge och som drog iväg i prislapp. Då var det nästan bara lättnad den gången. Men den här gången var det mer glädje än lättnad.
Och vetskapen nu om då att du måste ligga på topp exakt hela tiden för att inte tappa någon stjärna. Hur är det?
Tack för påminnelsen. Nej, men nu liksom jag har haft stjärnor sen jag fick min första stjärna 2009. Så jag tror att jag vet nog inte riktigt hur det känns att inte ha den här pressen. Vi får väl se den dagen jag lägger ner, så kanske man inser att shit vad det var. Men det är mycket kring när det sker. Liksom när de här liksom stjärnorna ska delas ut. Det händer ju en gång om året och nu börjar vi närma oss det. Det är inte bara student imorgon, utan på måndag så är det ju då stjärnorna för Norden ska delas ut. Så att ja, det går i ett.
Ah. Björn, får jag fråga, när du fick den där trestjärnan för den svenska krogen den första gången, om du hade fått två istället, hade det gjort en stor skillnad? Hade du blivit besviken då vid två?
Ja, för att jag hade haft två stjärnor i nästan 10 år och valde att stänga en fullbokad restaurang med 2 stjärnor för att byta lokal för att liksom försöka levla upp till 3.
Ah.
Och hade man inom citattecken bara fått 2 med den satsningen vi gjorde, då hade det ju krypit på duktigt med hjärnspöken. Det vill säga, shit, jag kanske inte har 3 stjärnor i mig. För därför det finns bara 150 restauranger med 3 stjärnor, men det finns 18 miljoner licensierade restauranger. Så att det är ju uppenbarligen ett minimalt nålsöga man ska igenom.
Och det är ju din egen då, dina egna hjärnspöken, att du liksom, nu har jag haft 2 så länge, nu måste jag få 3.
Mm.
Men hade det även fått konsekvenser för krogen, tror du, för antalet gäster eller för ditt renommé generellt sett, att inte få den där sista 3:e stjärnan?
Det är såklart dumt att säga, eftersom vi var fullbokade innan. Däremot så kan man ju se en enorm skillnad när man får 3 stjärnor. Man kan öppna luncher och det är fullt och så vidare. Det finns en enorm kraft i de där 3 stjärnorna. Alltså oslagbart inom gastronomi och inom restaurang. Helt oslagbart.
Och ingen liten klubb som ni som har 3 stjärnor i världen går tillsammans när ni träffas. Alla krögar som har 3 stjärnor. Har på sig en speciell morgonrock, tänker jag, eller någonting.
Exakt. Nej, det har vi inte. Däremot märker jag att när jag fick 3 stjärnor första gången så var det massa 3-stjärniga kockar som textade till en och sa welcome to the club.
Oj.
Det känns härligt.
Exklusiv klubb, ja, att vara med. Man förstår ju att det kräver envishet och tid att hamna där. Men jag funderar över dina smaklökar. Alltså, har du exceptionella smaklökar? Är det lite som att ha absolut gehör om man är i musikvärlden, att du bara vet om något är utsökt eller inte?
Alltså, det är ju lite svårt att prata om sig själv på det sättet. Men jag kan väl konstatera att gästernas reaktioner och även då inspektörer och så vidare tycker att min matlagning är väldigt, väldigt god. Så att det finns väl någonting i det där. Alltså, jag tror att man... Ja, jag tror att det finns någonting i det där som inte alla har. Jag kan se på kockar till exempel. Jag vet inte, jag har hållit på och driver restaurang i 18 år nu, 19 år egen restaurang och jobbat med det här väldigt länge. Utav alla liksom, det är tusentals kockar på alla mina restauranger som har passerat. Jag tror att jag kan räkna på en hand antalet kockar som jag har jobbat med, som varit anställda med mig, som kan sätta ihop en avsmakningsmeny från start till slut och förstå de olika nyanserna, hur man bygger upp smaker, rätter, att de ska hamna i rätt ordning för att få till den totala helheten. Fler är det inte.
Och hur går det till för dig då? När kommer idéerna till dig om du vill testa att kombinera något nytt eller göra en ny meny?
Jag är inte den som går runt och liksom doftar på morötter och får inspiration, utan jag sätter mig i ett ganska liksom...
Ett Excel-ark?
Ja, nästan. Jag sitter faktiskt först och tänker ut rätterna i huvudet och sen ritar jag dem för hand, för att det första du äter med ögonen, det måste liksom lira, det måste funka, estetiskt måste det sitta. Och sen utifrån det så börjar vi laga maten. Men det är där det börjar liksom med att jag bara sitter och funderar och tänker och sen ritar det och sen sist lagar vi.
Mm. Och hur tuff måste du vara för att genomdriva din vision som du har?
jag behöver vara mindre tuff idag än för 15 år sedan. Därför att...
Man tänker lite på de där 995 kockarna som du inte tyckte riktigt platsade.
Nej, men det är inte det. De platsar och många av dem är fantastiska matlagare. De kan laga liksom jättegod mat. Mm. Men det är två olika saker, att laga god mat och skapa god mat. Mm. Det är där det finns en enorm skillnad, skulle jag säga.
Och det där då att du måste vara mindre hård idag än för 15 år sedan, varför är det så?
De tre stjärnorna ger lite respekt.
Mm. Du behöver inte höja rösten, utan när du säger något så är folk bara så här, okej, mister tre stjärnor, tre restauranger.
Ja, men lite så. Men också att sådär, när man liksom lyckas och uppnå de mål man har satt för sig själv och sitt team, så blir man ju lite lugnare som människa. Alltså när jag var en tvåstjärnig kock och tyckte att jag kunde laga trestjärnigt, då är man lite mer liksom så här, arg. Man är lite mer, och går det där för lång tid så blir man ju bitter till slut liksom, för man tycker att man inte får det man förtjänar. Så att man blir lite mer liksom cool och lugn och relax i det där. Och med åren så lär man sig att alla problem som poppar upp på liksom 9999 av dem, så finns det ju en lösning.
Men Björn, är inte det där färligt? Det låter ju som du beskriver att du har liksom hamnat på en nivå där du känner dig nöjd ändå med att du, alltså du, om du kämpade när du hade två stjärnor, det fanns en liksom en vilja att visa världen vad du egentligen kunde. Nu känner du, nu har du fått det erkännande som du förtjänar. Du måste ju ändå, så att säga, tillbaka till frågan på måndag, om du då också få tre stjärnor igen nästa år. Du måste ju ha den där kraften i dig fortfarande.
Jag önskar ju att det var som du beskrev först, att jag kände lugnet och åkte runt och lera golf och drack liksom rosévin hela dagarna.
Ringde in till krogen och hörde bara om det var okej.
Grabbar, kör nu. Men tyvärr, det är ju inte så, utan det är ju varje dag, varje vecka, det är liksom, man vinner tre stjärnor och så är man glad 48 timmar. Sen är det ju tillbaka till de gamla små detaljerna, och det kommer en ny meny, en ny rätt, ny säsong, nya gäster.
Du känner så att du har bara tre krogar som har tre stjärnor?
Nej, men nu ska de försvaras, de där stjärnorna.
Ja,
och varje år så är det liksom flertalet besök som görs utav de här, i det här fallet Guide Michelin, inspektörerna, så att vi måste ju vara ödmjuka och liksom borra ner huvudet och gnugga på. Det finns inget annat. Det finns inget annat.
Jag har ju aldrig ätit på en sån flott restaurang. Jag vet inte om du har gjort det, Jonas. Har du ätit på någon trestjärnig?
Han är stammisande där en gång i veckan.
Är du så?
Ja, jag går ju in genom köksingången. Det där.
Ja.
Men då ställer jag frågan utifrån mig själv då, och inte utifrån Jonas. Nämligen, måste man som besökare då ha, vad ska vi säga, någon form av utvecklad, förfinad smak för att kunna uppskatta en sån måltid? Eller kan man gå direkt från en fryspizza till en sån krog och få en maximal upplevelse?
Jag tror att det beror på lite vilken sorts liksom finkrog du går på. Om vi ska prata om liksom Franzén i Stockholm, så behöver du absolut inte det. Det är en upplevelse, det är en resa.
Och det säger du inte bara för att det är din krog här,
nej,
i stan.
Det finns många andra tre stjärnor som är likadana, men det finns också de liksom två tre stjärnor restauranger jag går på, där de snarare vill liksom skapa känslor, de vill liksom inte bara allting ska vara gott, de vill utmana dig, och det är helt enligt deras plan. Men jag skulle säga att det beror lite på vilken sorts restaurang du väljer att gå på i det här fallet.
Man tänker att de flesta krögare skulle ju svara precis som du svarar, nej, det är klart att alla kan komma till oss och uppskatta det. Finns det krögare, skulle du säga, som skulle säga då lite hårt där, nej, de absolut flesta kommer inte förstå och uppskatta vår restaurang?
Ja, det tror jag.
Ja, men det är
absolut, det. Och för det är deras filosofi. Helt klart.
Ja, vi exkluderar. För vi är lite elitistiskt där.
Du har ju återkommande, har jag hört i flera intervjuer, även i ditt sommarprogram, berättat om vad det var som väckte din passion för mat. Det var den här lövbiffen, de här perfekt krispiga pommes fritesen och den hemgjorda bearnaisesåsen. Nu då, när du har levt ett liv i den flotta restaurangvärlden, vad är din mest minnesvärda måltid idag? Har du en sån?
Jag var för 10 år sedan på en restaurang i Tokyo. Och det var typ bara, för att det var en avsmakningsmeny, så var det bara typ 7 serveringar. Och det var typ max 3 grejer på varje tallrik. Och varje kombination var så fruktansvärt bra. Så att jag blev liksom golvad. Och också av återhållsamheten att våga stanna efter 7 rätter. Ungefär som en, istället för att stå och liksom köra på med en kulspruta, det var en sniper. Allting satt liksom mitt i prick. Och sen bara, tack för kaffet, det tog 1,5 timme. Så stod man på gatan och bara, vad hände? Vad hände? Alltså just den här återhållsamheten, att man var så säker på att det var så jäkla bra. Och inte liksom, vi var en massa stjärnkockar. Och inte ösa på med massa rätter, utan det var bara de här. Boom! Och sen stod vi alla på gatan. Shit, vilket självförtroende. Den kommer jag ihåg. Den påverkade mig mycket också och kortade ner menyn mycket och drog ner antalet komponenter på tallriken. Det var häftigt.
Det låter
fantastiskt.
Mycket maffigt.
Ja, den var cool.
Tusen tack för att du var med i talkshow.
Tack,
Björn Franzén.
Tack, tack, tack.
Jonas, har du något sånt? Alltså, det kanske inte matchar det där matminnet, men ändå, alla har ju matminnen.
Nej, men alltså, jag tror att mitt bästa matminne, så där, det är ju, hänger ju ihop med liksom en helt annan. Alltså, min bästa matminne var på en känd hamburgerkedja. Någon månad efter att de hade etablerat sig i Sverige 1973, så drack han stor milkshake jordgubb. Det kommer jag liksom aldrig... Det blir inte bättre än så, tyvärr.
Nej, men...
det var länge sedan. Ja.
Ja, men jag förstår det. Så olika kan det ju verkligen vara. Man kan ju bli golvad av allt möjligt. Jag tycker det skulle vara så kul också att höra ni som lyssnar. Om ni har något sånt specifikt matminne, så kan ni väl mejla oss till talkshowip@sr.se. Det pågår ett måsbråk. Det handlar om var de snyggaste måsarna bor. Är det på östkusten eller västkusten här i Sverige? Har du hängt med det här, Jonas?
Nej, det är en nyhet för mig.
Ja. Ja. Det började med att P4 Stockholm intervjuade en etologiexpert som dissade västkustmåsen. Han kallade den för, citat, en blek kopia av den överlägset snyggare stockholmsmåsen.
Mm-hmm.
Det här fick ju P4 Väst att gå i taket. Så de kontrade genom att be en fågelexpert på västkusten att göra en bedömning. Men han var också väldigt positiv till stockholmsmåsen.
Kontrasten mot det vita kroppen och vita bröstet, då blir en hel svart snyggare.
Jag har skrivit ut 2 bilder nu på respektive mås. Du vet inte vilken som är vilken.
Nej.
Men jag vill höra vilken du tycker är snyggast.
Men alltså snyggast, det här är ju en smakfråga helt enkelt. Den ena måsen har ju då, de är lite snarlika. Den ena måsen har lite gråaktiga vingar och svarta vingspetsar, medan den andra har helsvarta vingar hela vägen ut i vingspetsen. Och den med svärtan har också gulare näbb än den andra. Så det är klart att tycker man kontraster är vackra och distinktare färger är vackra, så är den med de helsvarta vingarna vackrare. Men å andra sidan så kan man väl tycka att det är lite pastelligt, lite återhållsamt, inte så skrikigt. Nu försökte jag vara göteborgsrolig, vi pratar ju ändå om måsar.
Mm.
Ja, så då skulle man ju kanske tycka att den där gråaktiga måsen var vackrare. Jag tar den gråaktiga.
P4 Väst kommer älska dig, alla på västkusten.
Ja.
Likväl i den här matchen så står det 2-1 till östkusten. Från fåglar till insekter. Jag fick årets första myggbett i helgen. Hur mycket störs du av mygg?
Jag är inte en sån som myggen älskar, men ljudet av en mygga i sovrummet är ju svårt att hantera. Och speciellt när man vaknar mitt i natten och inte riktigt orkar gå upp och försöka smälla och hitta den där myggen. Utan man är tvungen att lyssna på den. Det är jobbigt faktiskt.
Mycket enerverande.
Mycket enerverande.
Jag får panik av mygg. Jag tycker faktiskt att det är värre än både fästingar och mördarsniglar.
Mm-hmm. Och din relation till mördarsniglar är ju allmänt känd. Så det här säger ju en hel del.
Mm. Samtidigt inser jag att jag verkligen inte kan beklaga mig. För i Övertorneå, där pågår ett mygghelvete. Och det är också namnet på en ny dokumentär på SVT. Där har folk myggtält i trädgården för att överhuvudtaget kunna sitta utomhus under försommaren. Hästarna har små tunna täcken för att inte bli sönderbitna. Trots det här så finns det de som vill mörka myggsituationen i Övertorneå. Välkommen Linnea Hutta som har gjort den här filmen.
Tack så mycket.
Du finns i en studio i Övertorneå. Kan du beskriva lite mer hur det är där när det är som mest intensivt med myggen?
Ja, alltså man vill ju kanske inte gapa för mycket när man går på älvstråket och promenerar och njuter av naturen.
För att man får fullt med mygg in i munnen?
Det kan hända, absolut. Vi brukar ha på oss mygghattar när vi rastar hundarna. Men i år har jag knappt sett någon mygg. Fast förstås har jag ju sett dem.
Hur lycklig är du över det?
Väldigt. Ni hör ju. Livet är fantastiskt.
Ja. Men var det så här när du var liten också? Att det kunde vara såna här somrar eller försomrar där det var ett mygginferno?
Alltså, mina barndomssomrar, de surrar inte alls på samma sätt, nej. Jag kommer ju ihåg den där irriterande myggan som gömde sig bakom gardinen och slukte väntade in sitt tillfälle att anfalla. Men nej, inte så här mycket mygg, nej.
För i den här dokumentären så ser man ju när du står och intervjuar olika människor, alltså det är ju klasar av mygg som hamnar på armar, på vader, i ansiktet på människor. Jag ska också säga välkommen till Jan Lundström som är forskare vid Uppsala universitet och myggexpert.
Ja men hejsan och tack, trevligt att vara här. Och hej Linnea, det var ett tag sedan vi träffades.
Hej Janne, jajamän. Välkommen till Övertorneå, hörru. Du har inte varit här.
Jo, jag har ju varit det, men jag har inte hunnit tillbaka igen.
Vi har ju hört om mygginferno i trakten av Nedre Dalälven. Varför är det så mycket mygg i Övertorneå?
Det är samma orsak som att det är så mycket mygg vid Dalälvsområdet. Vi har älvar som faktiskt har översvämningsdynamiken kvar. De flesta älvarna i vårt land är ju nogsamt reglerade och allting blir elkraft som kommer hit till Sveriges Radio så vi kan sända.
Och det finns ju också då, förstår man, olika sorters mygg. Just översvämningsmyggen är extra hetsiga. På vilket sätt?
Ja, det är som en ekologisk grupp. De har ett speciellt sätt att leva. De här myggorna, de lägger ägg som ligger kvar i åratal och väntar. De kan kläckas i flera generationer över en sommar, så typ var 14:e dag ungefär om det kommer översvämningar, det är riktigt illa. Men man kanske kan komma upp i 3-4 i alla fall på en säsong, översvämningar som ger produktion av de här. Då blir det väldigt mycket. Och är det väldigt många honor under många år som har lagt ägg, så när det väl kommer översvämningar, det kanske blir otroligt mycket myggor den gången. Och där har vi liksom översvämningsmyggornas ekologi på något sätt. Och sen är det bråttom, fort ut och suga blod. Och när de kläcks är de väldigt många. Så att det är väl slagsmål av vem som lyckas ta blod. Och det märker man.
Det här med översvämningsmyggor är för mig ett nytt koncept. Berätta, varför kläcks det massa myggor när det blir översvämningar av älvarna?
Det var en bra fråga. När det är så att stickmyggor, som fåglar, ni pratade ju måsar, egentligen trutor alldeles nyss här. Olika arter och olika ekologi. Och det här är en grupp av stickmyggor som har en ekologi där de kan producera flera generationer under säsong. Medan skogsmyggor som ser nästan likadan ut, svåra att skilja på, de kan bara producera en generation per år. De kläcks bara på våren. Så det är lite olika sätt att leva, men annars suger de blod från däggdjur allihop och vi räknas ju som däggdjur så vi råkar ju lite illa ut.
Linnea, det är ju inte alla i Övertorneå som uppskattar att du vill berätta om myggsituationen där. Varför inte?
Jag misstänker ju att de är ängsliga över att skrämma bort hemvändarna eller kanske till och med turisterna och sådär. Men det finns säkert andra anledningar också. Men vi ska ju själv också känna den oron, men jag vet ju att det här är världens bästa plats, så jag är inte så orolig.
Och det är därför som du inledde programmet med oss, eller intervjun med oss, att det inte fanns några mygg hittills i år.
Men det är viktigt.
Ja, det är viktigt det är att påpeka.
Ja. Ja. Ja.
Men känner du dig lite illojal då som ändå gör den här dokumentären?
Ja, alltså, jag drivs ju av min kärlek till orten.
Ja, till sanningen tror jag du skulle säga.
Ja, men det också. Ja. Det också. Men jag tänker att det genomsyrar liksom den här satsningen och den här utredningen som vi har gjort. Och, jag tänker att ibland är det så att man måste vara lite obekväm när det kommer till sån här genuin kärlek.
Jag säger bara, historien upprepar sig. Det var precis samma sak i Dalälvsområdet.
Mm.
Det var en hel del motstånd. Man skulle inte berätta om mygg. Men någon gång fick ju människorna fullständigt nog där och struntade i det domderande på att man ska vara tyst och säga ingenting. För alla turister som kom dit och råkade ut för mygg, de kom ju ihåg det här. Åkte hem till Tyskland och sen kom det inga tyskar på flera år igen. Så jag menar, det händer saker. Så att här gjorde ju folket den satsningen och tvingade fram att det blev en bekämpning. Och nu är det ju väldigt lite mygg, även somrar där det har varit översvämningar. Det blir ju en del i alla fall, men mängden är så pass låg så att man tänker inte på det på samma sätt längre.
Så vad skulle Övertorneå kunna göra då? Inspirerade av det som hände där?
Ja, alltså, varje område får ju ta sina egna beslut. Det här var ju beslut som togs av 7 kommuner vid Dalälven och de har hållit sig till det sedan dess. Och här har det är bara en kommun där uppe, men andra sidan så har de en produktion på andra sidan älven i Finland också. Så det är ju en mer komplex situation som man behöver tänka på. Men det är folket som tar beslutet.
Men det går att utrota myggen? Alltså om man bestämmer sig för att nu så ska det inte finnas en mygga kvar i Övertorneå. Är det möjligt?
Nej.
Nej.
Nej, utrotningen det är nog gammaldags som man pratade om för länge sedan. Det pratar ingen om längre för att det här är ingenting du utrotar. Och Nej. Det är ingen som önskar det heller.
Men man kan ju göra det mycket drägligare.
Man kan göra det drägligare, man kan ju trycka ner mängden så du har kvar arten men inte såna vansinniga mängder. Det är det man kan göra.
Linnea, du har ju ändå pratat med kommunalrådet i Övertorneå. Varför har de valt att inte satsa på en myggbekämpning?
Mm. Jag tänker att utifrån det vi har pratat om så handlar det ju om en pengafråga. Det är också en ansvarsfråga. Vem ska ansvara för vad i vilken situation? Och ja, det är nog där vi är, men jag tänker som ur ett personligt perspektiv att jag misstänker att den som ordentligt tar i den här myggfrågan kanske får en staty på byn eller något.
Det är det du hoppas på. Är det det som är målbilden, Linnea?
Nej, förstås inte. Det är att belysa situationen och också tillsammans kika närmare på vad kan vi göra och vars är det besvärligt och vars är det inte besvärligt och så vidare. Så att infotainment och kunskapsspridning.
Och kanske en byst i kommunalhuset.
Jag gissar att du har ändå bollat upp dig till kommunalrådet när du har haft kontakt med honom, eller?
Ja, kanske.
Mm. Annars lyssnar han nu. Om vi skulle vidga det lite då till slut, Jan, blir det en myggsommar? Alltså det verkar som att det är ganska bra i Övertorneå.
Ja, enligt årsägen.
Kan vi, ja.
Gå och lita på mig.
Jo, men alltså, Linnea är ju en sanningssägare.
Så ja, men ja. Sant. Nej, men vad ska man säga? Det är ett väldigt avlångt land vi lever i faktiskt. Så det är ju lite olika klimat över olika delar av landet. Och där har man väl ungefär en södra halvan, 2/3 av landet. Framförallt åt den östra sidan då. Det har haft det väldigt torrt. Och väldigt torrt innebär att det inte funnits särskilt många pölar på våren. Vilket innebär att det blir inga skogsmygg att tala om. Det är alltid någon, men det blir inga mängder. Och sen har det inte varit översvämningar heller, så det blir antagligen inga översvämningsmyggor. Men nu har det börjat regna. Vi får ju se vad som händer. Men som det ser ut ska det här regnet bara pissa på med någon halv millimeter per dag i några dagar. Och sen ska det bli sol igen. Och det räcker antagligen inte. Så jag skulle kunna tro att för den delen av landet, den första halvan av sommaren, där det inte blir speciellt mycket mygg. Sen får vi se vad vädret hittar på. Men längre norrut, där har man ju haft både regn och snö och snösmältning och allt möjligt med vatten. Där vill jag inte uttala mig så kraftfullt.
Okej, vi hoppas på det bästa då, helt enkelt. Tack så mycket Jan Lundström och Linnea Hota för att ni var med i talkshow.
Men tackar.
Förra veckan, Jonas, så pratade vi ju bland annat om vilka räntor riksbankstopparna kan tänkas ha. Jag citerade ur en artikel i Svenska Dagbladet. Men jag sa inte att det var PR-personen Ola Söderlind som hade gjort uträkningarna. Så efter programmet så mejlade han och sen så ringde han också och berättade att han hade lagt ner jättemycket tid på att räkna på det här. Så kräddas den som kräddas bör.
Bra.
Och när jag ändå är igång, Jonas, finns det något som du vill ha krädd för som jag kanske har missat?
Ja, det är jag alldeles säker på. Alltså det är jag helt 100% säker på. Jag kan inte omedelbart komma på vad det är, men någonting är det.
Jaha, ingen lista så som...
Jag kan kanske skicka dig en lista så kan du bocka av det under programmet som kommer. Jo, vänta, Ida Lova tycker jag. Hon är ju med nu på Skansen och det är liksom 10-11 miljoner streams. Var hörde ni låten först? Vem spelar den åtminstone först i radion? Det var nog i talkshow i P, tror jag.
Ja. Ja. Vad bra, Jonas, att du lyfte det. Och förlåt att jag inte har uppmärksammat det tillräckligt.
Det kunde du kanske ha gjort redan tidigare. Men
Nog om detta. Människor i krig har naturligtvis mest fokus på skyddsrum, mat, mediciner, att överleva. Men vi har ju också förstått att i Kiev till exempel så pågår ju ett vardagsliv. Folk går på fik och beställer avokadomackor eller man kan få en p-bot om man har parkerat på fel ställe. Hur det är med mode, man skulle ju kunna tro att ingen skulle bry sig om kläder i krig, men det stämmer inte. P1-programmet Stil har gjort en djupdykning i vad som hände med modet under och efter andra världskriget. Och parallellt då med alla hemskheter och utmaningar så var det faktiskt så att det uppstod en typ av uppfinningsrikedom också när det gällde mode. Välkomna hit Susanne Ljung, hedersdoktor och programledare för STIL.
Tack så mycket.
Välkommen också Samanda Ekman, radioproducent på samma program bland annat.
Tackar, tackar.
Vad säger det här om människan att man ändå kan bry sig om kläder och mode trots att det är krig?
Att man kämpar på, hur vidriga omständigheterna än kan vara. Och att man vill bevara sin värdighet ändå. Och det är väl mycket det som kläder och mode gör. Att man vill känna sig fin och starkt och styrkt ändå. Och det visar ju verkligen hur modet utvecklades och hittades på nytt under just andra världskriget och efter andra världskriget. Det hände massa saker då som vi fortfarande lever med, fast vi kanske inte tänker på att det är därifrån det härstammar.
Och vad då till exempel?
Ja, eller jag skulle säga att det är ju också så här, vad betyder en kulturform för ett land? Vi har ju tittat mycket på Frankrike och Paris, den stora modehuvudstaden, och där var det ju väldigt mycket som hände både under kriget och efter. Och de här ransoneringarna då, textilransoneringar, ledde ju till att man började tänka mer kreativt. Eller det var ju i Storbritannien framförallt. Så kan inte du dra det där med utility clothing som de kom på? Alltså från högre ort, från liksom makthavarna.
Självaste Churchill, va?
Churchill var en sån modefantast. Så det är inte klokt. Han designade sina egna overaller i massa olika färger och kvaliteter. Han var en riktig fashion victim. Men från
för att han tänkte att man skulle dra på sig den där om man snabbt var tvungen att ta sig till ett skyddsrum.
Ja, det var lite så. Men han kollade in hantverkarna på sitt hem och tänkte att jag vill ha murar och overall. Verkar praktiskt, men jag vill ha en lite snyggare overall. Men just det här utility dressing som det heter då i Storbritannien, det kommer ju till för att hur ska vi bäst ta tillvara de få råvaror vi har? Och då, ja, låt oss anlita de bästa modeskaparna vi har för att formge dräkter, kostymer och såna här overaller som man snabbt skulle kunna hoppa in i om det blir brandlarm under natten. Och sålde de här då, utility clothing, till gemene man. Och de var ju supersnygga. Alltså, tittar man på dem idag och tänker, vem har gjort det här? Och det är ju just modeskapare som gjort det. Men för att vara en sån här krigsvara så var det väldigt snygg krigsvara.
Alltså hur såg den ut?
Det låter lite som en one piece.
Det var one piece. Men dräkterna då, det var lite kortare jackor, lite kortare kjolar för att spara tyg. Kostymerna var lite mer slimmade för att spara tyg.
Mindre slag för att spara tyg också.
Mindre slag och så här. Mm. Så det var väldigt, det blev elegant. Jag tror att det stärkte den brittiska krigsmoralen, och har man sett krig, filmer från andra världskriget. Så ja, det tror jag verkligen det hjälpte till.
Då tog de bästa av de bästa. Det var ju det. Som att Lars Wallin skulle anlitas för att göra våra krigskläder. Typ så var det. Alltså de här modeskaparna då var liksom de som levererade till hovet och kungahuset. Som ju Lars Wallin också gör. Mm. Eller hur? Tänker att Lars Wallin får göra våra kläder under krigstid? Mm. Skulle vi tänka så? Hur viktigt är modet för oss svenskar? Det är ju det som är frågan.
Jag tror att nästan att Lars Wallin får liksom tänka om lite jämfört med hur den typen av kläder han hittills har designat. Om han gör
krigskläder. Det var ju det de här brittiska modeskaparna fick göra. Mm. Tänka om utifrån förutsättningarna då under ransoneringstiden.
Mm. Korta byxor.
Och andra exempel då, Samanda. Du började prata om Paris.
Ja, men vi gör som en resa. Det är tre delar som vi, där vi liksom reser igenom. Först självaste vad som hände under kriget med textilransoneringarna. Och sen så efter kriget så skulle ju då modestaden Paris hävda sig som modestad igen. Make Paris great again. Och då... Så var det några liksom verkligen idealister som kom på den här idén att okej, det är ransonering, vi har inte så mycket tyg, men tänk om vi liksom syr små haute couture-kläder istället, för det krävs ju mindre tyg till det. Och så gjorde de en modeutställning då, som åkte på världsturné med små dockor där de liksom främsta modeskaparna i hela Paris engagerades för att göra några stycken sådana haute couture-dockor. Och det här var då ett sätt att ta tillbaka intresset för modet eller sätta sig själv på kartan rent kulturellt. Och den här, som vi berättade i programmet, den här utställningen kom ju också till hit till Sverige. Och
blev, ska man se.
Ja, talk of the town, verkligen. Så då blir det liksom en tillbakaresa över Paris och självklart också Christian Dior, hur han uppfann modet. Och sen så landar vi i sista delen som kommer imorgon.
De nya modestäderna, eller modeländerna, för efter kriget tog USA, eller under kriget tog USA ett stort kliv framåt att bli också ett land att räkna med när det gäller mode. Och det har vi ju verkligen idag. Alla av oss har ju någonting amerikanskt på oss, i stil i alla fall. Och Italien, som också blev då made in Italy, att det blev en grej i och med andra världskriget eller efter andra världskriget.
Eftersom franskt mode, alltså hela alla modeinfluenser kom ju från Paris, men de, när de blev ockuperade så lades ju hela modeindustrin ner. Så då kunde inte få några influenser från Paris längre i USA. Så då, vad gjorde de då? Vi måste liksom...
skapa vårt eget mode. Blir det mode som motståndshandling då?
Väldigt mycket motståndshandling. Men också USA tänker, ja, även där, vi måste stärka moralen och vi måste få upp vår egen produktion och industri och skapa en, någonting som kan också tjäna pengar, näring helt enkelt.
Så det är ekonomiskt tänkt också, smart, där att vi startar vårt eget. Och även Italien, vi har ju grundförutsättningar till det. Vi har en supertextilindustri i botten. Det går, modet i Italien går ju tillbaka till renässansen. Så de hade ju verkligen en stark kulturell grund som de fortsätter bygga på. Och det blev ju det här elegant. Rom blev ju ett jättetrendigt. Filmerna stärkte det här att Italien var moderlandet. Så Frankrike fick ju efter kriget konkurrens från USA och Italien. Och där är vi idag fortfarande. Att det är de här tre starka moderländerna som tävlar med varandra, kan man väl säga.
Så allt började då?
Vad gäller konstnärer och författare under kriget så var det ju många som flydde till Amerika och gjorde Amerika till, framförallt konstscenen kanske flyttade ju också då från Paris till New York på grund av att alla flydde dit. Men sen efter kriget så åkte ju alla hem igen, eller de allra flesta i varje fall. Hur var det med modekreatörerna? Stannade de kvar i Amerika eller var det så att de etablerade en ny, att de hittade ny inhemska kreatörer i Amerika?
De hittade inhemska kreatörer. Mm. De skapade egna. Mm. Born and bred in the USA.
Alltså nazisterna ville ju flytta hela Paris modebransch till Berlin.
Och Wien.
Och Wien. Men då var det ju en man som Susanne har lärt mig om då.
Som blev Samandas nya idol, Lucien Lelong.
Eller Lucien Lelong, som jag fått lära känna i våra program.
Hur bra, han liksom... bra namn.
Visst är det bra?
Det bara rullar från tungan.
Det är det enda vi pratar om nu, Lucien Lelong. Vi ska trycka upp t-shirtar.
Men berätta om honom då.
Han
sa, du är så besatt av honom.
Han sa bara stopp och belägg. Liksom, how dare you? Du kan inte flytta modestaden Paris. Det måste vara kvar i Paris. Så han började förhandla med nazisterna och tyskarna och kunde på så vis liksom behålla Paris som modestad. Så han fick, för han sa det, det kommer inte funka. Ingen, alla de här ateljéerna, alla de här mästarna, du kan inte flytta alla dem. Det kommer dö ut. Det bygger på att liksom, de här, det här infrastrukturen som är uppbyggd i den här Paris, det går inte att flytta. Och då lyssnade de. Så att, och utan honom så vet vi inte vad som hade hänt. Då kanske...
Jo, vi vet vad som skulle ha hänt. Många skulle dött faktiskt. Han, ja. Det sägs att han räddade 12 000 personer från den franska modebranschen från att liksom hamna i fångläger. Så att han var en extremt bra diplomat
och bibehöll grunden till det franska modet.
Och faktiskt ganska snygg.
Deras Raoul Wallenberg.
Ja, faktiskt. Modets Raoul Wallenberg.
Återigen, precis som igår känner jag att det är en relevant information. Ja. Som hade. Han var ganska snygg dessutom.
Ja, ja, i alla fall inte ful.
Nej, nej, ja, men det, nu vet vi det också. Mm.
Men jag associerar ju till kriget i Ukraina då, eftersom det pågår. Och där har vi ju sett Zelensky återkommande i sina militärgröna tröjor. Vad symboliserar det?
Motstånd, styrka, att han inte ger sig. Och han har ju konsekvent klätt sig likadant sedan krigets början. Och det är ju verkligen för att visa... Han använder ju kläder som en symbol. Att inte vika ner sig, stå stadigt, likadant, hela tiden, oavsett vad som händer. Oavsett hur mycket skräp han får ta så, av andra, så... Är det, har det blivit en symbol för just motstånd? Att det är lite den här typen arbetskläder.
Är det som Churchills overall fast nutid?
Nej, det här är ju mer combat clothing, ska jag säga. Att han är ju redo för strid.
Du vet ju inte om han har sytt upp den hos den bästa skräddaren i...
Kan det vara. Jag vill bara inflika att Ukraina även har faktiskt en modevecka som håller på också. Och modeskapare som bubblar fram för att behålla förståndet, antar jag också. Att man måste kämpa även där.
Är det så att under krig... att det är mer, vad ska vi säga, combat, kamouflage-inspirerade kläder? Eller är det tvärtom att man vill ha glitter för att väga upp elände?
Jag tror snarare att det är mer glitter faktiskt. De här combat-modet, det har ju kommit, låt säga, det var inne på 50-talet, krigets efterdyningar, så blev det inne att köpa second hand och så vidare. Under kriget, no, då vill man inte ha, då vill man ha glitter.
Och vi tar upp det i programmet också, att också i Paris, det är en väldigt känd del av modehistorien att Christian Dior, för att det har varit så tråkiga kläder med ransoneringen, mörka färger, tjocka tyger, och så börjar han då att betrakta kvinnor som blommor och liksom ge dem vippiga kjolar och så här, och då finns det ju ett väldigt sug för den här nya looken som fick namnet då, New Look.
Och ser ni det i Ukraina också? Alltså de nya klädskaparna i Ukraina, går de åt det hållet?
Jag har inte riktigt studerat dem, för de har lite annorlunda mode får man väl säga. Men ändå, jag...
Kanske efter kriget då, det pågår väl fortfarande?
Ja, men
fortfarande.
Det tror jag inte att... Ja, svar, jag kan inte svara på det.
Nej, det kan vi inte svara på.
Vi spekulerar, vi tror spekulerar. Att det är så.
Vi tror att det är så, vi hoppas att det är så.
Ja, vi tror
det. Men jag vet att ni kan svara på om kriget skulle komma till Sverige rent visuellt, vad som skulle hända. Vad skulle bli annorlunda? Ni målade ju upp den bilden.
Just det, Susanne, beauty prepping.
Ja,
här, att vi,
ja, vi skulle ha kläder så det räcker och blir över. Äntligen ska vi få tillfälle att använda alla kläder som hänger i garderoben. Men vi skulle nog få lite problem med vår hudvård.
Just det. Och alltså, folk skulle bli mer gråhåriga, kanske inte färg. Ja. Eller, vissa gör ju ingrepp, sprutar in saker. Det kanske inte skulle vara samma tillgång till att släta ut rynkor. Och glow pratade du om, att det kommer vi inte få se
inte
på samma sätt.
Glow, nej.
Så kan det bli. Mm. Så det är lika bra att beauty-preppa.
Så han såg lite besviken över att det inte blev lika mycket glow.
Under krig.
Ja, under krig, ja. Men det, man sympatiserar med det. Ja. Ytterligare en anledning att hålla oss utanför krig helt enkelt.
Precis. Och kanske bara, det är ändå inte det värsta med krig. Tack så mycket Susanne Ljung och Samantha Ekman. Stil i P1 om man vill fördjupa sig ännu mer i vad som hände med modet under och efter andra världskriget. Carmen Dickson, du får ge oss kulturnytt nu.
Tack för det. Och kulturnytt ska börja med att berätta att Håkan Hellström gör sin sista spelning för i år på Ullevi i Göteborg om några dagar. Och efter de två första konserterna har scenen som byggts upp mitt i arenan blivit omtalad. Idén till den kommer från Dalarna. 94 hade
jag ett fast jobb. Han rör på sig hela tiden och springer runt och dansar. Och det blir nästan mer som en fotbollsmatch än en konsert på ett sätt.
Tobias Rylander från Djura i Leksand har designat scenen på Ullevi. En stor fyrkant inspirerad av Hellströms kära Göteborg.
Designen tog formen av en containerterminal i Göteborg, vilket också i sin tur gjorde att jag använde container som lite pusselbitar eller legobitar, kan man ska säga.
Tobias har jobbat med scenen i ett år, och att ha den mitt i arenan är en stor utmaning.
känner man inte att man vänder folk ryggen och sådär. Så vi har ju jobbat jättemycket och pratat jättemycket om det här och det blev väldigt bra.
Sa Tobias Rylander som har designat Håkan Hellströms scen på Ullevi. Reporter Frida Smedjeby, P4 Dalarna. Och vi fortsätter på musikspåret. En återförening av det sydkoreanska bandet BTS är på gång. Nu har nämligen ytterligare två medlemmar blivit klara med militärtjänstgöringen efter att ha ryckt in i december 2023. I Sydkorea är militärtjänstgöring obligatorisk för unga män och inget undantag har gjorts för de sju medlemmarna i K-pop-bandet. I slutet av juni är hela gruppen klar med tjänstgöringen och efter det planeras en återförening. Så ska det handla om ett populärt filmmonster som är tillbaka i ny form.
Predator, Killer of Killers är en ny animerad långfilm för vuxna på Disney Plus.
Think of only one thing. Killing the monster.
Det här är en sån där drömfilm för 15-åringar. Tänk om Predator skulle slåss mot typ en viking eller en samurai. Fatta vad sjukt. Och det är precis det vi får se nu när rymdmonstren siktar in sig på krigare från tre olika tidsåldrar på jorden. Vikingar, samurajer och piloter under andra världskriget. Det blir tre supervåldsamma delar som vävs tillsammans till ett fantastiskt klimax. Det är bara att gratulera mina hypotetiska 15-åringar. Det här är så sjukt bra. Regissör Dan Trachtenberg leker fram sina actionsekvenser på ett sätt som varit omöjligt dyrt att uppnå utanför animation. Och trots all action och att filmen bara är 80 minuter lång lyckas den ge alla sina karaktärer nog med sår och svårigheter för att vi ska bry oss om dem, samtidigt som alla får balansera de omöjliga oddsen mot Predator på sina egna kreativa sätt. Länge har ju animerat i princip mestadels betytt för barn eller möjligtvis familjer. Men på senare år har många regissörer, bland annat Guillermo del Toro, lyft att animation inte ska ses som en genre utan ett medium. Ett medium som borde kunna rymma alla typer av berättande. Och den här filmen är ett bra exempel med sina visuellt storslagna scener men också hur naturligt det känns att blanda genrer med allt från thriller till action och drama. Det blir en mördande stark 4 av 5 i betyg till Predator Killer of Killers.
Det tyckte Joakim Silverdahl och filmen går att se på Disney+. Funklegendaren Sly Stones död väcker reaktioner världen över. Musikjournalisten Andres Locco ser honom som en av musikhistoriens allra viktigaste artister.
Det kändes som om funken avled. George Clinton må fortfarande vara vid liv, men James Brown och Sly Stone känns ju liksom tillsammans som funkens uppfinnare och arkitekter.
När den svenska musiktidningen Pop skulle utse världshistoriens 100 bästa album 1994 valde man bort The Beatles och Bob Dylan från första platsen. Istället var det Sly Stones grupp Sly and the Family Stones platta There's a Riot Going On från 1971 som utsågs till världens bästa album. Ett beslut som jurymedlemmen Andres Locco står bakom än idag.
Om jag personligen skulle göra om den så skulle jag kunna tänka mig att byta ut typ alla de 99 andra albumen på listan men behålla ettan på ohotad första plats. There's a Riot Going On har blivit bättre och viktigare för varje år som har gått sedan 1994.
Enligt Andres Locco går det inte att underskatta albumets inflytande i musikhistorien. Och frågan är om Sly Stone fått det erkännande han förtjänar.
Amerikansk och kanske en brittisk kontext, ja. I Sverige betydligt mindre. Det dröjde väldigt länge innan Sverige tog svart musik och svart musik, liksom historia, på samma allvar. Och Prince skulle inte existera eller låta som han gjorde utan detta. Hela vägen fram till liksom Kendrick Lamar.
Reporter Rasmus Grossin.
Årets bästa kriminalroman har utsetts av de nordiska deckarsällskapen. Priset Glasnyckeln går i år till den norska författaren Eva Frettheim för boken Fulekongen, som inte finns på svenska ännu. Fem nordiska författare var nominerade till priset, däribland svenske Carl-Johan Wallgren för boken Din tid kommer. Och det avrundar Kulturnytt.
Tack för det, Carmen. Jonas, jag är ju ändå lite intresserad av hundar, känner jag själv. För jag har en ny hundnyhet.
Okej, ja, men vad bra.
Nu handlar det om Iran. Mm-hmm. Där har de nämligen förbjudit människor från att rasta sina hundar i ännu fler iranska städer. Det här har varit förbjudet i snart 6 år i huvudstaden, Teheran. Men nu är det alltså så att man inte får ha sina hundar på offentliga platser i massa andra städer också. Det finns ju dels en religiös aspekt att hundar anses orena. Men också att regimen tycker att det här är ett västerländskt påfund att ha hundar som husdjur.
Okej, okay, man tänker direkt på kinesiska tempelhundar. Men okej, okay, det kanske är, ja.
Så att för vissa har det här blivit en motståndshandling mot regimen att man äger en hund.
Som man den sen inte kan rasta.
Nej, då får man köra iväg. Antingen får man gå ut på natten eller så får man köra iväg liksom lite diskret till platser och rasta den.
Det får ju hundägare som bor i hyresfastigheter att framstå som kverulanter. Eller hur? Att man måste gå ner 3 våningar. Här måste man då köra iväg hunden flera gånger om dagen.
Mm. Det finns sätt att få perspektiv på sitt liv.
Det är en motståndshandling utan tvekan.
Producent idag var Amanda Rydman, tekniker var Leonardo Velander. Helena Groll och Helene Benno, när jag hörde lunchpuffen idag vill jag lyssna på hela Studio 1.
Mm, vad bra, det blir vi glada för. Tror du att du kommer orka hela vägen då?
Ja, berätta.
Ja, vad ska vi säga, Helene?
Ja, oj. Greta Thunberg, hon har just landat i Paris. Vad har hänt under tiden i Gaza? Det är en av sakerna.
Ja.
Mer.
Nyheterna nu och sen hör ni oss.
Aktivisten Greta Thunberg har landat i Paris efter att ha deporterats från Israel. I en intervju med BBC säger hon att israelisk militär kidnappade dem på internationellt vatten.
I made it very clear in my testimony that we were kidnapped on international waters and brought there against our own will into Israel.
Thunberg var på väg mot Gazaremsan med andra aktivister på en båt med förnödenheter. Thunberg säger att målet med kampanjen via Freedom Flotilla var att få in nödhjälp till Gaza och att få upp världens ögon för situationen för palestinier i Gaza.
This was a mission of trying to once again the Freedom Flotilla coalition has been continuously sending boats aiming to break the siege and open up a humanitarian corridor since 2008 and this was one of those missions.
Ekot söker Greta Thunberg, reporter här Helena Geilani. Samtidigt är hundratals aktivister just nu på väg från Tunisien i konvoj mot Gaza. I konvojen ingår 14 bussar och ett 100-tal andra fordon. Slutmålet är Rafah i södra Gazaremsan och att bryta Israels blockad mot Gaza. De fraktar ingen nödhjälp utan resan är en symbolisk handling enligt organisatörerna. Polisen i Österrike, i österrikiska Graz, bekräftar nu att 10 personer är döda i skolskjutningen och att 12 är skadade, några allvarligt. En 21-årig man från området, en tidigare elev, är den misstänkta gärningsmannen som sköt sig själv till döds. Så kan vi berätta att det går att se jordgubbsmånen från ikväll till imorgon förmiddag. Det är så den kallas, sommarens första fullmåne och en av de lägsta fullmånarna på 20 år. Jordgubbsmånen är lite rosaröd och upplevs som extra stor eftersom den är nära horisonten. Ekot, Carina Galanou, Ipsonius.
Där är P1, Sveriges Radio.
Efter fartygsaktionen alldeles nyss landade Greta Thunberg i Paris.
Men vad har hänt under tiden i Gaza nu när allt fokus legat på aktivisterna? Helena Groll och Helene Benno här den eftermiddag där vi också ska prata om Indien och EU.
Vem kan tänkas vinna mest på den relationen? Lite om mingelvett och festetikett, Sam.
Ja, lite tips nu när det är så många sommarfester. Och sen cyberattackerna mot bland annat SVT och sen här i Studio 1 efter klockan 17.
Nu skickar Donald Trump marinkårssoldater till protesterna i Los Angeles.
Där har ni oss, Studio 1, fram till 17:15.
Och först om skolskjutningen i österrikiska Graz där minst 10 personer inklusive skytten dött och närmare 30 personer skadats i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i Österrikes historia.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Burg Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie, die uns zutiefst.
Ja, Daniel Alling, vår korrespondent, med oss nu direkt. Vem och vad är det vi hör här?
Ja, det här är den österrikiske förbundskanslern Christian Stocker, kristdemokrat, som på plats i Graz sa att det här är en svart dag för Österrike och en nationell tragedi för landet. En presskonferens som alldeles nyss avslutades med djupt berörda ministrar och förbundskansler alltså, och övriga myndighetspersoner. Mycket, mycket djupt berörda förstås efter den här fruktansvärda händelsen i Österrikes andra största stad.
Och vad vet vi så här långt då om hur det här dådet ska gå till?
Ja, det vi vet om fakta här nu som kom fram på presskonferensen är att de bekräftar nu alltså att 9 personer sköts ihjäl vid den här händelsen, vid det här attentatet, av den misstänkte gärningsmannen som därefter tog sitt liv, sköts ihjäl sig helt enkelt på en toalett inne i skolbyggnaden. Och ytterligare 12 personer är skadade, varav 9 svårt, 2 ytterligare svävar i livsfara. Alltså 12 personer skadade, 2 svävar i livsfara av dem. Det vi också vet att den här 21-årige mannen, den misstänkte gärningsmannen, han kommer från Graz-området, alltså och någonstans ifrån staden där, eller ifrån omgivningarna, och att han är tidigare elev på skolan. Han var inte elev nu, man hade gått här tidigare, men avslutade då aldrig sina studier. Det är vad vi vet om själva faktaläget. Men du vill också veta hur det här ska gå till, ja?
Ja.
Ja, det var så att det började klockan 10 i förmiddags, och då fick man larm till polisen om att det pågick skottlossning inne på den här skolan som ligger väldigt centralt inne i Graz nära järnvägsstationen, och polisen ryckte ut väldigt snabbt, och efter 17 minuter så hade man kontroll på situationen, säger polisen nu. Men under den tiden så hann alltså den här personen skjuta ihjäl så många människor. Flera av de här dödade är alltså elever på skolan, och man får sätta sig in i situationen. Det är skolavslutningstider, betygssättningstider, en fruktansvärd händelse så här när som helst naturligtvis på läsåret, men i den här speciella situationen. Och man jagade alltså personen inne på skolan, men han alltså tar sitt liv innan han gripas. Så gick det till, och många, många räddningsfordon skickades till platsen, och eleverna hölls inne i skolan under en längre tid, men de har nu under eftermiddagen kunnat lämna skolbyggnaden, alltså de överlevande, och kunnat återförenas med sina föräldrar.
Och nu har det ju kommit, och flera länders ledare har uttryckt sitt stöd. Vad har du sett av reaktionerna?
Ja, det kommer naturligtvis stöttande ord från alla europeiska länder, men framförallt är ju det här som förbundskansler mycket riktigt säger en nationell tragedi och en svart dag för Österrike. Det här är den värsta skolskjutningen man har haft. Man har haft några stycken på senare tid, men inte alls av den här kalibern. Och det här kommer säkert leda till så småningom om både en diskussion om säkerheten på skolorna, men kanske också en diskussion om de österrikiska vapenlagarna. För det har också bekräftats under eftermiddag här att den misstänkte gärningspersonen, 21-åringen alltså, han använde 2 vapen enligt samstämmiga medieuppgifter, en hagelbössa och en pistol som han hade köpt strax före dådet på ett lagligt sätt. Han hade alltså licens för de här vapnen, och möjligen kommer det också en diskussion så småningom kring det här med hur vapenlagarna i Österrike fungerar. Jag ska också säga det att det är ganska ovanligt i Österrike, men man har utlyst 3 dagars landsorg, och imorgon ska också en nationell tyst minut hållas i landet efter dådet.
Berättar vår Tysklands korrespondent Daniel Alling.
Studio 1 P1 är här denna tisdag eftermiddag, och igår så greps ju Greta Thunberg och andra aktivister på segelbåten Madeleine av israelisk militär efter att ha försökt bryta blockaden mot Gaza. Det var ju på natten till igår, ska vi säga. Och Greta Thunberg är nu på väg hem till Sverige.
Alldeles nyss landade hon i Paris, men flera av hennes medaktivister har valt att stanna i Israel. Och till brittiska BBC så sa Greta Thunberg så här.
I made it very clear in my testimony that we were kidnapped on international waters and brought there against our own will into Israel.
Ja, vi blev kidnappade på internationellt vatten, säger Greta Thunberg här. Jag tror hon sa det när hon hade landat i Paris. Samar Hadrous, Mellanösterkorrespondent. Greta Thunberg valde att lämna, men några flera aktivister är kvar. Vad kommer att hända med dem?
Ja, precis. 8 är kvar och de har vägrat skriva på något dokument som jag säger att de är illegala invandrare, har tagit sig in till Israel illegalt. De kommer att placeras i ett fängelse, ett förvar där just illegala invandrare placeras. Givonfängelset heter det i Ramle i mellersta Israel i väntan på rättegång, och den här rättegången väntas gå till fort och döma dem till deportering.
Och det har ju varit mycket rapportering i internationell media om det här, och om Greta Thunberg också förstås. Hur har det rapporterats om den här aktionen i Israel?
Ja, mycket handlar om hur Israel har hanterat aktionen medialt. I panelsamtal så tycker vissa att Israel borde ha stoppat den här båten redan innan den började segla ut från Siciliens kust, så att den inte får den internationella uppmärksamheten den har fått. Och många försöker förlöjliga både aktionen och Greta Thunberg. Jag såg någon tv-reporter som undrade hur Greta som vägrar flyga ska göra nu. Ska hon simma tillbaka kanske till Sverige? Och han skrattade där tillsammans med programledaren. Men så har vi också de journalister och debattörer som kritiserar både mediernas och myndigheternas försök att